Amen. Varsågoda och sitt. Tack för att ni är här ännu en gång. För att tillbe, men också för att lyssna till Guds ord. Det är ett oerhört privilegium att få dela Guds ord. Och samtidigt så är det en bevan varje gång för en predikant. Det ska ni veta. Det är inte lättvindigt som vi står här och delar Guds ord. För vi ska stå till svars en dag inför Gud. För hur vi har förvaltat det uppdrag som vi fick. Idag så kommer ni inte att få många powerpoint. Ni får en, och den är där på väggen redan. Ni får rubriken, och sen får ni lyssna desto mera och hänga med. Och jag hoppas du liksom håller dig vaken och verkligen lyssnar in vad Herren vill tala den här kvällen genom sitt ord. Och jag vill ta dig med till andra Moseboken 19. Och det här handlar om Mose, om en av de största ledargestalterna i Israels historia, också en av de största ledarna som finns i Bibeln. Och innan vi läser några verser där, så vill jag måla lite av den här bakgrunden, så att också du som inte är van bibelläsare ska liksom hänga med och inte ramla av kärran riktigt i första taget. Men Gud väljer ut Mose redan innan han är född och väljer honom till ett alldeles speciellt uppdrag. Och så slår Gud ett beskydd runt omkring Mose. Och ni som har gått i söndagsskola, ni kanske kommer ihåg berättelsen om Mose i vassen. Inte sant? Ja, men Mose, han var israelit. Men hans folk så hade nu varit i nästan 400 år i Egypten som slavar. Så Mose, han föds i Egypten. Och alltihopa så hade börjat med en hungersnöd i Israels land. Eller Kanans land som det heter. Om du läser Moseböckerna så står det om Kanans land. Eller det utlovade landet. Det är Israels land. Och den här hungersnöden så hade gjort att folket hade varit tvungna att fly till Egypten. Och här är de nu kvar i nästan 400 år, kanske till och med över 400 år. Och de hamnar in i slaveri. De hamnar under extremt svåra förhållanden. Förtryck, slaveri, förnedring, hårt arbete. Och så kommer en ytterst grym kung till makten. Och han stör sig på att det här folket, de har nu blivit så talrika. De har förökat sig och det är nu ett stort folk. Och det där stör honom. Så för att liksom, ska vi säga, bekämpa den här befolkningstillväxten som sker bland det här folket, så beslutar han att alla gossebarn som föds så ska slängas i floden, i Nilen och dö. Och det skulle ha varit Moses öde. Men Gud ville någonting annat med hans liv. Så han blir mirakulöst räddad. Och det är självaste kungens dotter som räddar honom. Och så växer han upp i det kungliga palatset. Han blir prins av Egypten. Han får studera vid de bästa universiteten. Han har allt man behöver och kan önska sig. Han behöver inte röra ett finger till arbete om han inte vill. Och han får gå omkring i sina fina kungliga kläder. Han får gå från fest till fest om han vill. Och han får liksom vara där i centrum av allas uppmärksamhet. Sola sig i det här att liksom vara en i det här kungliga huset. Men Gud har en annan plan med hans liv. Och jag tycker det är så fantastiskt att se, liksom när man har levt en tid som jag har gjort, att se det här hur Gud griper in. Ni vet, människan tänker ut en väg, men Gud är den som styr hennes steg. Så kommer Gud och så liksom tar han ett människoliv. Eller så tar han de här omständigheterna som finns runt omkring och styr in det i en annan riktning än vad man kanske hade tänkt eller vad det såg ut att liksom vara. Och nu vet jag inte i vilket skede Mose börjar ana att det finns någonting skrivet över hans liv med en helig skrift. Och jag tror att du finns här ikväll också som har någonting skrivet över ditt liv med en helig skrift. Kan hända du inte medveten om det ännu. Det kan också hända att det finns någonting, ett frö där i ditt hjärta. Någonting som du bara anar. Den helige ande liksom bara är där. Och det finns någonting som växer i ditt hjärta. Mose, han får tydligen i något skede reda på att han inte var egyptier, utan han är faktiskt en av det här slavfolket. Och en dag då han är ute på fältet, så då kan han inte längre bara stå och se på. För nu ser han igen det här förtrycket. Han ser den där slavpiskan som viner över ryggarna. Och han kan inte liksom hålla tillbaka det där som han på något sätt känner. Det pressar på inifrån. Han anar liksom något otydligt uppdrag över sitt liv. Jag vet inte hur tydligt det var. Men i alla fall så känner han bara att jag klarar inte av att liksom bara stå och se på det här. Så det slutar ju med att han slår ihjäl en egyptier och begraver honom i sanden. Men det är då som Gud kommer till Mose. Så här, Mose, det var inte så här jag hade tänkt mig det här. Vad klarar du dig ensam mot liksom de här förtryckarna? Vad räcker den här positionen du har? Du är visserligen prins av Egypten. Räcker det? Och vart liksom förslår den här egyptiska visdomen som du har inhämtat i Egypten? Vart kommer du i egen kraft inför de här utmaningarna? Och så säger Gud. Ja, Gud säger inte ordagrant det här nu. Men vi ser hur Gud kommer in och tar de här omständigheterna kring Mose och för det in under sina syften. Och Gud säger till honom, hör du Mose, jag ska visa dig en annan väg. Kom med mig ut i öknen. Det blir känt att Mose har slagit ihjäl en egyptier. Fara och få veta det. Och så hamnar Mose att fly. Och så hamnar han ut i Egypten. Ut i öknen. Och då kan man ju tänka att nej, men nu går ju Guds plan helt om inte. Nej, det gör den inte. Absolut inte. Tvärtom. Nu får Gud en chans att skola och träna Mose. Och jag brukar kalla öknen för Guds universitet. Jag vet inte om du har varit där. Om du har blivit uppflyttad till Guds universitet. Om du inte har varit det, så kanske du blir det. Om du har ett uppriktigt hjärta att låta Herren få träna dig och skola dig. Jag vet inte om det finns någon gudsman eller gudskvinna som inte har hamnat vägen ut i öknen. Så om du finns i öknen idag, kanske du behöver en annan blick på det. Vad det handlar om. Kanske Gud har flyttat upp dig till lite högre studier. Men Mose, han hamnar ut i öknen. Och den här kungliga dräkten som han bar, den byts ut till en hederdräkt. Mose avkläs allt av det egna. Stolthet, position, titlar, betyg. Allt som liksom det här att han har fått vara i händelsernas centrum av självupptagenhet och att ha strålkastarljuset på sig. Allt tas ifrån Mose. Jag tänker att det här är ju tufft. Det är ju jättetufft. Han var ju faktiskt prins av Egypten. Har ni sett den där filmen? Prins av Egypten. Kan säga det om ni har gjort det. Alltså det är ju tufft. Allt tas ifrån honom och så sätter Gud en stav i hans hand, en herdestav. Och säger, Mose, driv fåren till mitt berg. Och i 40 år så vallar Mose får. 40 år, inte bara 4 månader, inte bara 4 år, 40 år. Och du tycker 4 veckor av öken är en lång tid. Du tycker 4 månader är en lång tid. Du tycker 4 år är en evighet. 40 år. Och Mose förstår ingenting av det där som han hade anat över sitt liv, den där kallelsen. Han hade ju trott att Gud ville någonting med hans liv. Och här går han dag ut och dag in och vallar får i ett ökenlandskap. Tror du att han brottas med Gud? Med frågorna om livets mening? Och det där jag trodde var mitt uppdrag. Varför finns jag här? Brottas han med de här svåra frågorna, med det där obegripliga, med kallelsen? Absolut, absolut. Men en dag efter 40 år, då han driver fåren mot Guds berg, så kommer Gud honom till mötes i en brinnande buske. Och så säger Gud, det räcker nu Mose, att du har varit trogen i det lilla. Nu ska jag sätta dig över någonting mer. Du har lärt dig hederskap. Du har lärt dig hederskapets premisser nu. Och med den här staven som du har i din hand så ska du inte längre leda den här fårskocken. Med den här samma staven så ska du leda mitt folk Israel från Egypten och in i det här landet. Tillbaka till deras land. Jag sätter dig idag till en heder för mitt folk Israel. Gå till farao och så säger du släpp mitt folk. Och det blir en förhandlingsrunda. Trots de här 40 åren så är Mose ändå inte beredd när dagen kommer. För nu är han mycket medveten om sin egen otillräcklighet. Att han inte klarar av uppdraget. Och han bävar inför det här uppdraget. Och han förhandlar med Gud. Och han är medveten om att han behöver att Gud går med. Om inte du går med mig, han kommer att säga det många gånger framöver. Gud, om du inte går med, så då kan jag inte gå. Men Mose, han fattar staven. Och när han går så ropar Gud efter honom. Mose, kom ihåg att driva mina får till mitt berg. Och Mose vet att det kommer att bli en lång omväg till målet. Men han vet att det finns inte något alternativ. Han måste driva Israels får till Guds berg. För det var där vid berget som han själv blev avklädd i Egypten. Han blev avklädd sitt kött. Och han fick ikläda sig det där totala beroendet av Gud. Och han vet att Israels barn måste samma väg via Guds berget. Och det är någon som har sagt så här, att den dag som Mose fullföljde kallelsen över sitt liv i egen kraft, så begravde han en egyptier i sanden. Den här gången då han går i Guds kraft, så begraver han hela den egyptiska armén i Röda havet. Ni kommer ihåg att Israels barn, de fick gå torrskodda genom Röda havet, medan fiende armén, eller den egyptiska armén, blev på andra sidan, eller så drunknade i havet. Och en dag efter många förseningar, många plågor, många mirakler, så då drar ju Mose iväg. Och han har cirka 3 miljoner israeliter med sig. Och de är ju väldigt entusiastiska. Det är liksom, wow, äntligen, den här dagen har vi så väntat på. Men det dröjer inte så länge, så liksom är det lite andra tongångar som hörs. För plötsligt så märker de att Mose för dem en annan väg än de hade tänkt. Det bär inte av den här vanliga färdvägen till Kanans land. Den ska ha tagit bara några veckor. Och istället så märker de att Mose för dem rakt söderut och in i en djup öken. Mose, han har inte glömt det som Gud sa till honom. Glöm inte att du ska driva fåren till mitt berg. Ja, Gud sa inte så ordagrant. Han sa så här, du ska föra dem till mig för att hålla gudstjänst på mitt berg. Och mitt berg, eller Guds berg, det är Sinaiberg eller Horeb, som det också kallas ibland i Bibeln. Man tror och tänker att det är samma berg, Sinai och Horeb. Och de flesta så är eniga om att det här berget ligger djupt ner i Sinaiöken. Det finns också några andra. Men det starkaste stödet finns ändå för att det är just det här berget som är Guds berg. Så det blir ingen sån här expressbiljett till det här utlovade landet. Därför att Gud vill någonting mera än att bara föra sitt folk från Egypten och in i liksom Kanaan. Och nu är vi framme vid andra Moseboken kapitel 19. För där läser jag i vers 4. Så ska du säga, det här säger han till Gud till Mose, så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna. Vad som hände med den egyptiska armén. Och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Jag har fört er till mig, säger Gud. Gud lovar föra dem fram till liksom Egypten, eller till Kanans land. Men det finns någonting som är ännu viktigare för Gud. Och det är att föra dem till sig. In i sin egen närhet. Och jag tror att det här är en av, ska vi säga, avsikterna med ökenresan. Att Gud ska föra dem till sig själv, till en mötesplats med sig själv. För Gud visste att om han inte för dem in i sin närhet, nära sig, så kommer de att ta Egypten med sig in i Kanans land. Under de här många åren som de har varit i Egypten, så har det ju självklart liksom, de har formats av det samhälle där de har varit. Av värderingarna, av tänkesätt, av gudar, av gudadyrkan, de gudar som man bad till. Det här liksom, Egypten har trängt in i deras hjärtan. Samhället runt omkring har trängt in i deras hjärtan. De tar ju Egypten med sig in i löfteslandet. Och det vill inte Gud. Men det räcker inte med att de lämnar Egypten i fysisk bemärkelse. De måste också lämna Egypten i sina hjärtan. Om de ska kunna vara ett folk som är avskilt åt Herren, som är helgat åt Herren. Och det kommer att kräva Guds möten. Till det krävs det Guds möten. Det räcker inte, lyssna nu noga. Det räcker inte med att du säger farväl till världen för att följa Jesus. Om du har världen kvar i ditt hjärta. Gud är ute efter ditt och mitt hjärta. Det räcker inte med att du sitter i kyrkan istället för på krogen. Om du har världen kvar i ditt hjärta. Gud är ute efter hjärtat. Ja, det är bättre att du sitter här än på krogen. Det är bättre för din hälsa och det är bättre för relationer. Men Gud är ute efter våra hjärtan. Han vill ha hela hjärtat. Så när vi lovsjunger, och vi sjunger väldigt ofta, jag ger dig allt, jag ger dig Jesus allt. Menar du det verkligen i ditt hjärta? Får han allt? Eller är ditt hjärta någon annanstans? Jag har fört er till mig, säger Gud. Det är alltid Guds djupaste och innerligaste längtan att föra oss till honom. Och därför så går resan via Horeb, via Sinaiberg. Där Gud har stämt möte med dem. Och så läser jag så här. Andra Moseboken 19, vers 10. Att Gud säger till Mose, gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon, för då ska Herren stiga ner på Sinaiberg inför allt folkets ögon. Och lite längre fram i vers 16 så läser jag. På tredje dagen när det hade blivit morgon började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bevade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Här stiger Gud ner med sin härlighet. Han både hörs och han syns. Och det finns en gräns som är utmärkt här vid bergets fot som folket inte får liksom överträda. Därför att du kan inte närma dig Gud hur som helst. Gud är en helig Gud. Men Mose, han får den här inbjudan eller kallelsen att stiga ända upp till bergets topp. För där ska Gud möta honom. Men när jag läser det här så tycker jag att det finns ändå en skillnad mellan folket och Mose. Folket, de bevade och de var rädda. Och med all rätt. Därför att vi ska ha respekt för Guds ord. Eller för Gud. Och vi behöver ha en gudsfruktan. Men det fanns mera än det. Det fanns en bevan som gjorde att de, liksom, de backade när de upplevde Guds härlighet. Överallt i Bibeln så märker vi att när människor har mött Gud så faller de oftast ner på sitt ansikte i vördnad och respekt. Jag läser om i kapitel 20, vers 18, så står det så här. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta bevade de och höll sig på avstånd. Men Mose sa till folket, var inte rädda. Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Amen. Mose går närmare. Det fanns en respekt, det fanns en gudsfruktan också i Moses hjärta. Men han ville så nära. Han bara fick komma. Så Mose, medan folket liksom ökade distansen och backade, så frågar Gud, hur nära Gud? Mose, att hur nära Gud kan jag komma? Därför att det fanns en längtan i Moses hjärta större än någon annan. Och det var att få lära känna Gud. Det var att få komma så nära Gud som man bara fick. Och jag vet, du kanske kommer ihåg att han faktiskt dristar sig till att be en väldigt djärv bön vid ett tillfälle lite längre fram. Han ber så här. Låt mig få se din härlighet. Låt mig få se din härlighet. Och den bön som Gud faktiskt svarar på. Och Gud säger till honom så här. Jag ska låta all min godhet gå förbi dig. Gå framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och sen sa Herren. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig här på klippan. Det är någonting som Gud säger till alla generationer. Till alla hans barn. Här finns en plats nära in till mig. Kom och ställ dig här nära mig. Och jag har en fråga till oss ikväll. Var finns ditt hjärta? Och vad finns för längtan i ditt hjärta? Är det att få komma så nära Gud som möjligt? Eller är det att liksom kunna öka distansen så mycket som möjligt och ändå kallas ett Guds barn? Var finns ditt hjärta? När Gud har talat färdigt med Mose så då säger han, kapitel 19, vers 24, gå ner och kom sen upp igen och ha Aaron med dig. Mm. Så Aaron, han får också en kallelse att komma, att träda upp på berget inför Gud. Men faktiskt ingenstans så läser vi att han faktiskt gick. Han går lite senare då han får en andra inbjudan. Och då går han tillsammans med Nadab, Abihu och 70 äldste. Men den gången så får de bara stanna på avstånd och tillbe. De får inte gå ända upp. Det är en som får gå ända upp tillsammans med Mose och det är Josua. Det är intressant. Det är han som kommer att leda folket sen in i landet. Och han får vara med här uppe på berget. Men det fanns ett hjärta som klappade i honom hela tiden. Hålla sig så nära, så nära, så nära som det bara gick. Han höll sig vid tabernaklets ingång när Mose gick in i det allra heligaste. Överallt där han hade en chans så var han längst fram, närmast, så nära man bara fick komma. Aaron, han får uppmaningen tillsammans med de här andra som är med honom att stanna kvar på berget ända tills Mose kommer ner liksom från det här mötet med Herren. Men det gör han inte heller, för nästa gång som vi läser om Aaron, så var finns han då? Då är han nere i lägret. Och vad håller han på med? Jo, han håller på och gjuter en kalv, en avgud. Kan du fatta? Aaron är nere i lägret och håller på och formar en avgud åt Israels folk. Vad hände? Kära Aaron, vad var det som händer? Men Aarons tålamod så tryter då Mose liksom dröjer så länge. 40 dagar, 40 nätter, ja, det är en lång tid. Om man inte har smakat ljuvligheten i Guds närvaro. Undrar du ibland hur det är möjligt att någon kan be en halvtimme? Fatta, hur kan någon be om man inte som orkar koncentrera sig 5 minuter? Eller be 2 timmar? Fasta en vecka, hur är det möjligt? Har du smakat ljuvligheten i Guds närvaro, så vill du dröja kvar. Det är snarare så att det stör dig att du måste lämna och gå ner för berget. Men Aaron, han har gått ner och så lyssnar han mera på folket än vad han lyssnar till Gud. Folket säger till honom, kom och gör oss en Gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Den där Mose. Det var inte den där Mose som skulle leda oss. Om Aaron hade smakat ljuvligheten i Guds närvaro, så hade han kunnat svara vad som hade hänt den här Mose. Men Gud, han ser vad som händer där nere i lägret. Han följer med. Och han hör hur Aaron uppmanar folket att hämta sina guldringar, allt guld de har. Och så börjar han gjuta och smida en guldkalv, mejslar till den. Och så hör Gud hur folket proklamerar, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ser hur Aaron bygger ett altare för den här kalven. Och så utropar Aaron att imorgon är den Herrens högtid. Så nästa dag så offrar folket brännoffer till guldkalven. Och så äter man och så dricker man och så festar man. Roa sig. Och man har gjort sig en Gud sån som man ville ha honom. En Gud som inte ryter till över synden. En Gud som tiger stilla i sitt samtycke. En Gud som inte liksom bryr sig så mycket. En samhällsanpassad Gud. En Gud som har liksom fått egyptiska drag. Förvärldsligad Gud. Och intressant är ju att det där folket bekänner sig fortfarande till Israels Gud. Jahve kallar man ju Herren Gud. Och de säger att här är den Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Så Israel anser att de har inte bytt Gud. Det är bara Guds bilder som har omformats. Och han har fått egyptiska drag. Det var så att i Egypten så tillbad man fåglar, kräldjur och andra djur. Så de var ju vana med en sån gudsbild. Och Egypten finns fortfarande kvar i deras hjärtan. Och därför så formas ju också gudsbilden efter det. Det finns en väsentlig skillnad mellan att gå upp på berget och att stanna kvar i lägret. Uppe på berget så förändras människan. Nere i lägret så förändras Gud. Och jag sa på Jesushelgen som vi hade för kvinnor, så sa jag att det där, det är inte jag som ska förändra Guds ord, utan det är Guds ord som ska förändra mig. det är inte Gud som ska förändras av mig, utan det är jag som ska förändras av Gud. Och det är så fantastiskt att få vara med när Gud, och få vara inför Guds härlighet och låta honom få förändra våra hjärtan. Här ser vi att Guds bilden förändrades för Israels folk. De reducerar Guds härlighet till liksom en kalv. Gud krymper för dem. Men också det här att deras Gud får egyptiska drag. Och det här är väldigt allvarligt. Att krympa ner Gud från den majesteten, härligheten, helighet som Gud har. Krympa ner honom till någonting mindre. Men också att ta ifrån Gud egenskaper som han har. Eller ge honom egenskaper som han inte har. Det är allvarligt. Och det som sker samtidigt uppe på berget där Mose är, så där växer ju Gud. Gud växer i härlighet, i makt, i majestät. Och där så lär Mose känna en Gud som är stor nog att föra det här folket hela vägen genom öknen och ända in i landet. Och Mose han lär känna en Gud som är mäktig att försörja folket 40 år i öknen där det varken finns mat eller vatten. Mose lär känna en stor Gud. Vi ska gå ner för landning här nu. Men jag har en fråga här. Vems Gud är din Gud? Moses Gud eller Arons Gud? Hur stor eller hur liten är din Gud? Och varifrån har du fått din gudsbild? Har du varit uppe på berget? Eller har du hållit till nere i lägret? Det finns bara ett sätt att lära känna den sanna guden. Och det är via gudsberget. Det finns en plats nära intill mig, säger Gud. Vi är välkomna upp på berget. Ja, men vem är välkommen och stiga in eller stiga fram inför en majestätisk Gud, en helig Gud, en rättfärdig Gud? Vem får komma inför honom? Här i andra Moseboken 19 så var det Mose, Aaron och några till. Folket blev uppmanat att hålla sig inför den här gränsen som var utmätt där vid bergets fot. Idag så finns inte någon sån gräns. Det finns ingen. Jag har väldigt, väldigt goda nyheter. Det finns ingen gräns vid bergets fot idag. Och det var faktiskt så här också att Gud säger så här i andra Moseboken 19 och vers 13. Att när jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget. Och jubelhornet, det blåste man i under jubelåret. Och jubelåret så inleds med försoningsdagen. Och den här profetiska försoningsdagen, eller det profetiska jubelåret, så inleddes när Jesus dör, när Jesus dog. Och vad är det som händer när Jesus dör? Förlåten rämnar i templet som skiljer det allra heligaste från folket. Gränsen vid bergets fot utraderas. Och det är tillträde för alla som vill att få komma nära Gud. Att få komma ända in i det allra heligaste. Eller gå ända upp på bergets topp för att möta Gud. Så vi är alla inbjudna och välkomna. Den här kvällen, det är stort, det är oerhört stort. Tänk om vi skulle förstå det här, vad Jesus gjorde. När gränsen utraderades. Vi hade en bönestund på kontoret i tisdags. Och under den stunden så fick Amanda se en bild av liksom där vi, kanske som församling, som troende, som Guds barn, håller till liksom där på förgården, i det här förrummet, i aulan, det här förrummet, medan Gud väntar på oss i det allra heligaste. Var finns vi? Var finns jag? Gud har stämt möte i det allra heligaste. Och den här kvällen så har jag de verkligt goda nyheterna. Att det finns ingen gräns. Jesus har öppnat vägen ända fram till tronen. Vi ska gå in i bön och vi öppnar också förbönsplatserna. Du är välkommen. Du är välkommen att bara någon får lägga händerna på dig och be. Be för dig. Kanske känner du att jag vill komma närmare. Jag vill ta chansen. Jag vill bara i mitt hjärta bara bejaka och säga ja, Herre, jag vill komma nära dig. Och jag ber att den helige ande bara drar mig längre och längre in i det allra heligaste. Kanske känner du inte Jesus, kanske du inte ens sagt ja och tackat för försoningens gåva. Att han har öppnat den här vägen, då ska du göra det ikväll. Ta emot frälsningen och få tillträde till faderns härlighet. Kanske längtar du efter faderns härlighet. Vi ber om det nästan varje tisdag här, att vi ska få se mera av Guds härlighet i vår mitt, i vår gemenskap. Men jag tror faktiskt, vi lever i en turbulent tid. Det finns väldigt mycket som sliter och drar i oss. Och det finns väldigt starka krafter som vill bara dra oss liksom bort från Gud. Och det finns starka krafter som också vill skriva om Bibeln och omforma vår Gud. Ta ner honom på en lägre nivå från hans härlighet och majestät. Du behöver söka Gud. Du behöver gå upp på berget. Du behöver sitta ner och läsa Guds ord. Och be att din helige ande talar till dig. Vi ska be. Fader, jag tackar dig. Jag tackar dig. Det går över vårt förstånd. Detta att vi som sitter här i Sion ikväll.